Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om när det går att rädda filer från kraschade hårddiskar. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Carl Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse. Men Peter är ute och reser och jag har dragit på mig någon sån här nedrans förkylning som lyckligtvis är på bättringsvägen. Så nästa vecka på tisdag när vi lanserar nästa del i rapportserien Framtidens brott, då är jag förhoppningsvis helt återställd och kan prata som jag ska så att ni slipper höra den här rösten. Och ja, ni kommer bara behöva stå ut med den här rösten ett kort tag för att vi har faktiskt i förberedande syfte bandat veckans huvudämne. En intervju med Åke Ljungqvist från IBAS som berättar om att rädda data från kraschade hårddiskar. Det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden. Podden som produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Men först så ska vi hinna med någon snabbis också, någon liten nyhet. Och ja, nyhet och nyhet, jag vet inte om vi ska kalla det en nyhet. Måste man bli överraskad av någonting för att det ska kunna klassas som en nyhet? Ja, det är väl lite tveksamt, men i alla fall, det som jag skulle vilja lyfta som den första snabbisen den här veckan, det är att Meta har ertappats med att vara Meta, att vara bolaget bakom Cambridge Analytica-skandalen, bolaget som tillhandahöll en VPN-tjänst för att spionera på sina användare, någonting vi pratade om i avsnitt 243. För de har nu upptäckts med att spåra användare i Androids webbläsare, i webbläsaren på Android, även om användaren inte är inloggad på Metas plattformar i webbläsaren, utan bara inloggad i någon av Metas mobilappar, Facebook eller Instagram. Det här var en upptäckt som jag fick nys om via en nyhet i Ars Technica. Och deras artikel inleds så här, fritt översatt till svenska. Forskare har upptäckt att spårningskod som Meta och ryska Yandex bäddar in på miljontals webbplatser de-anonymiserar besökare genom att utnyttja legitima internetprotokoll. Det får Chrome och andra webbläsare att i smyg skicka unika identifikatorer till appar installerade på enheten. Google säger att de utreder missbruket som gör det möjligt för Meta och Yandex att omvandla tillfälliga webbidentifikatorer till beständiga identiteter för mobilappar. Slut på fritt översatt citat. Och det här är väl det jag skulle kalla ett kreativt sätt att spåra användare till vartenda pris. För det Meta har gjort är någonting som bara ett fåtal företag i världen kan göra, eftersom de dels har appar som är så populära och dels har det här, den här metapixeln som väldigt många webbplatsägare väljer att bädda in på webbplatsen för att rapportera webbplatsbesök till Meta. Metas appar, Facebook och Instagram, de har på Android-plattformen en inbyggd liten server som lyssnar på inkommande anslutningar. Och Metas spårningspixel, den rapporterade aktivitet i mobilens webbläsare till de apparna genom att ansluta till localhost, alltså till den lokala servern. Och den lokala servern, det var ju alltid då den egna användarens Facebook-app eller Instagram-app. Vilket gjorde att Meta via den här spårningspixeln som webbplatsägare bäddat in på webbplatserna kunde rapportera ett webbplatsbesök och koppla det till en användare, även om användaren inte var inloggad i webbläsaren utan bara var inloggad i Metas appar på mobilen. Och ja, jag sa det där medvetet i imperfekt form eftersom att Meta har slutat göra just det här. Den 3 juni, samma dag som Ars Technica publicerade den här nyheten, så slutade Metas spårningspixel att skicka förfrågningar till localhost. Där ser man. Ja, vad kan det bero på? Vad ska vi dra för lärdom av det här då? Ja, egentligen samma sak som vi sagt många gånger tidigare. Var restriktiv med vilka appar som du installerar på mobiltelefonen. Installera inte appar som du inte behöver på mobiltelefonen. Och sen kan det också vara klokt att med anledning av det här välja en webbläsare på mobilen som blockerar såna här spårningspixlar. Till exempel Brave eller Vivaldi eller Firefox satt i strikt läget med uBlock Origin där ovanpå. Vi ska se här. Vi ska faktiskt fortsätta prata lite om webbläsare och vi ska fortsätta prata om just Chromium-baserade webbläsare. Alltså till exempel då Google Chrome, Vivaldi, Brave, Edge. För det har upptäckts ytterligare en nolldagars sårbarhet i dem. Alltså en sårbarhet som redan utnyttjades i attacker innan en patch blev tillgänglig. Det här är en nyhet som har jag upplever i alla fall att ha fått ganska stor spridning och jag vet inte om det beror på att det är lite sommartorka bland nyheterna för att det här är egentligen inte mer anmärkningsvärt än det vi har sett tidigare. Det upptäcks varje år sådana här nolldagars sårbarheter i de Chromium-baserade webbläsarna. Det här är den 3:e nolldagars sårbarheten som upptäcks i Chromium i år. I fjol upptäcktes det totalt 10 stycken, året dessförinnan 8 stycken. Så vi ligger i linje med hur det har sett ut historiskt. Det som är viktigt att tänka på med anledning av det här, det är det gamla vanliga. När webbläsaren ber om att bli uppdaterad, starta om webbläsaren då. Vänta inte utan starta om webbläsaren direkt. När du ser att det finns en uppdatering tillgänglig, installera uppdateringen genom att starta om webbläsaren. Det kan också vara värt att nämna att den sårbarheten som det har rapporterats om nu i veckan, den låg i V8-motorn, alltså Chromes eller Chromiums JavaScript-motor som används för att köra JavaScript. I de Chromium-baserade webbläsarna, eller de flesta Chromium-baserade, förlåt, de flesta stora Chromium-baserade webbläsare, finns det en möjlighet att stänga av det vi kallar V8-optimeraren. Vi vet inte ifall det hade skyddat mot just den här nolldagars sårbarheten, för detaljerna är inte kända än. Men vi vet däremot att historiskt så har den funktionen, alltså avstängningen av V8-optimeraren, kunnat skydda mot sådana här attacker. Så de som vill ha den absolut högsta säkerheten i sin webbläsare, de kan i fallet med vanliga Chrome och med Brave gå in i inställningar och välja tillåt inte att webbplatser använder V8-optimeraren. Det kan då få en något försämrad prestanda. Jag upplever den inte själv, men det kan hända att den är mätbar. Och det här är som sagt inte någonting som jag säger att alla ska göra direkt, utan det här är någonting som ni som behöver absolut högsta skydd i er webbläsare kan göra för att skydda er mot ytterligare några sådana här attacker. I Edge så heter funktionen numera förbättra säkerheten på webben. Det var den funktionen som tidigare hette superduper säkert läge, men som nu då alltså bara heter förbättra säkerheten på webben. Igen, inget alla behöver göra, men kan vara värt att göra för de som behöver absolut högsta säkerhet. Och skulle det vara så att du vill göra det och sen upplever prestandaproblem på någon webbplats, då går det att lägga till undantag i listan över webbplatser där den här funktionen V8-optimeraren ska vara avstängd. Med det sagt är det dags att gå över till veckans huvudämne. Och då är det dags för mig att säga god morgon och välkommen till Bli säker-podden till Mr. Dataräddning himself, Åke Ljungqvist. Välkommen till Bli säker-podden.
Tack så jättemycket. Tack för den fina titeln.
Ja, du kan få legendar också. För du är ju en legendar i den här branschen. Det är man förknippar dataräddning med.
Ja, det kanske har blivit så. Jag har ju hållit på med det här i drygt 25 år. Det är faktiskt 26 år sedan jag började på företaget IBAS, som idag heter IBAS On Track i de nordiska länderna. Så det har blivit några år och många kallar mig kanske för det.
Mm. Och IBAS tror jag att många lyssnare är bekanta med. Men jag får ju säga att de gånger som jag kommer att tänka på IBAS, då är det någonting som har gått väldigt fel.
Ja, man ska inte skratta åt det egentligen kanske, men det stämmer. Vi är ett företag som kommer in som sista hjälpen när ingenting annat går att göra, när data har gått förlorade. Mm. Så det vi sysslar med är alltså att gräva fram förlorad information ur allt från spinnande hårddiskar till dagens mobiltelefoner. Ja. När inte backupen finns där som den ska, då kommer man till oss.
Så en sista räddning, eller möjlig sista räddning, för huruvida det går att rädda datan, det beror ju lite på vad som har hänt, hur datan är lagrad och var datan är lagrad. Jag kom häromdagen inför att jag började förbereda det här avsnittet att tänka på svenska rapparen Timbuktu. Han har åtminstone två låtar där han pratar om det här med hårddiskkrascher. Ja. Bland annat så avslutar han en låt med strofen "och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha."
Det skriver man till någon man inte tycker om.
Ja.
Verkligen.
Men vad är en hårddiskkrasch egentligen?
Ja, det där är ju ett jättegammalt uttryck som kommer ifrån en fysisk krasch. Hårddiskar är mekaniska. Det startade för över 50 år sedan med att man lagrade information i magnetskikt, i spinnande skivor in i hårddiskar. Och det är klart, när det är rörliga delar, då kan saker och ting krascha. Saker som inte får gå emot varann, gör det. Läs- och skrivhuvuden möter skivytor. Och det är därifrån uttrycket hårddiskkrasch kommer. Lite mer specifikt kallas det head crash. Det är ett läs- och skrivhuvud som kraschar i en datayta. Och det säger man fortfarande, även om systemkrascher, när det kanske inte alls rör sig om spinnande diskar utan om helt andra, modernare lagringsmedia. Men ordet krasch, det har liksom levt kvar. Och man hör ju bara på uttrycket, det är inte bra.
Nej. Jag tänkte att vi skulle dra en liknelse med LP-spelare och hur skivnålen slår i själva vinylskivan. Men sen sa du till mig medan vi satt och förberedde det här att det kanske är lite för gammal liknelse för att det ska funka.
Ja, men det gör ju det väldigt mycket samtidigt. Det är ju, om vi håller oss till den äldsta lagringsteknologin, hårddiskar då. Vi kommer ju att prata om SSD och flashlagring också lite grann och möjligheten att rädda data där. Men hårddiskar, det är skivor som roterar och data spelas in i spår. Och datat spelas in genom att man skiftar polaritet i ett väldigt tunt magnetskikt som ligger på toppen på de här roterande skivorna. Och så länge man kan skifta nord och syd så kan man också lagra ettor och nollor. Det är grundteknologin i all datalagring. Vi ska spara ettor och nollor i en viss följd och på hårddiskar gör man det genom att skifta polaritet i ett magnetskikt.
Men den hårddisken som du har tagit med här och dissekerat som visas upp för er som tittar i videoversionen av den här podden nu, alltså den ser ju ändå ut som en liten LP-spelare ihopbyggd med två stycken vinylskivor.
Ja, men visst, det stämmer. Ja. Det finns mycket liknelser, det gör det.
För det är ett huvud som liksom går in som pickuppen på en vinylspelare och så en snurr. Nu petar jag på din hårddisk här, förlåt.
Det får du, den är kraschad. Ja. Men här ska vi komma ihåg en väsentlig skillnad. Mm. På LP-skivan så ska ju pickuppen gå emot spåret. Det ska den absolut inte göra på en hårddisk. När den spinner upp så bildas det ett mikroskopiskt liten luftkudde som bär läs- och skrivhuvudet. Det får inte komma i kontakt med skivytan. För gör det, då blir det en repa där. Mm. Och det är egentligen det vi kallar för hårddiskkrasch. Och det kan ju då uppstå om man tappar en roterande disk i golvet. Det kan räcka med att man vickar omkull en extern disk som man har bredvid datorn. Så blir det en liten smäll och ett läs- och skrivhuvud kommer åt en skivyta. Och då lossnar ett litet fragment och det far runt in i disken, fastnar på fler och fler ställen och så har man större och större reper.
Ja, för att alltså, om jag kollar avståndet, det kan ju inte ens handla om millimeter, det måste vara mikrometers avstånd.
Ja, mellan, det är mikroskopiskt.
Ja, så det är inte mycket som ska till för att det här skivhuvudet ska slå i plattan som det snurrar på. Men så där ser ju inte SSD-diskar ut, flashbaserade lagringsenheter. Det finns ingenting som snurrar i dem. Utan
nej, man har ju mer och mer gått ifrån, i alla fall på klientsidan, på datorer som vi tar med oss på stationära PC, så är ju spindisk på väg ut mer och mer.
Mm.
De lever verkligen kvar på serversidan, för det är fortfarande ett billigare sätt att lagra stora datamängder. Och vi kan intyga från vår statistik att det är ett stabilt och tryggt lagringsmedia fortfarande. Så länge man använder rätt typ av disk till rätt miljö, så är det en väldigt väl beprövad teknik. Lite grann till skillnad mot SSD-diskar. Det är egentligen bara elektroniska kretsar, minneskretsar, som samlas i en SSD-disk bredvid varann. I ett USB-minne kanske bara sitter en eller två flashkretsar. Och i din mobiltelefon så sitter också flashkretsar som lagrar data på ett annat sätt.
Men sådana här SSD-diskar, de kan väl också krascha, även om det inte är något fysiskt som kraschar i dem?
Det kan de absolut göra. Vi skiljer på logiska krascher då, då är det mjukvarufel, vilket är den stora problematiken med SSD-diskar. Men självklart så kan de ju också fysiskt krascha om man är riktigt hård mot dem och knäcker dem eller råkar köra över sin laptop med bilen och backa över den. Det finns många exempel på krascher på SSD också, men det stora problemet där är ju att det blir fel på mjukvaran.
Ja.
Data går inte att läsa på traditionellt sätt längre för att det har hänt någonting inne i flasharna.
Mm. Men när går det då att rädda data från en hårddisk eller från en SSD-disk? Låt oss säga att jag har vält en extern hårddisk i golvet medan den skrev eller läste från skivorna. Jag kan till och med höra på den att den inte mår bra. Går det att rädda datan?
Ja, det gör det. Det man oftast upplever då när det här har hänt är att man hör ett klickande ljud. Det brukar benämnas som click of death. Men den är inte riktigt död. Det som händer då är att de här pickupperna, läs- och skrivhuvudarna som sitter på sina armar, de slår i ändlägena och då hör man ett klickande ljud. Men det betyder inte att allt data är förstört eller bortskrapat inne i disken. Och så länge det inte är bortskrapat, fysiskt förstört, så kan vi med vår utrustning byta alla komponenter runt omkring och läsa ifrån de ytorna på skivorna som fortfarande är oskadda. Och där finns det ju såklart väldigt mycket data som man kan sätta samman med hjälp av speciella mjukvaror så att man får ut sina filer igen. Så det är en gräns. Det som inte är bortskrapat, det går att läsa ut och rädda.
Men om jag skulle backa över en SSD-disk eller en dator med en SSD-disk i, då går det väl inte att rädda någonting från den?
Inte om själva minneskretsarna i SSD-disken har blivit fysiskt knäckta. Där går liksom gränsen för flashteknologi.
Ja.
Så länge du har intakta flashkretsar så går du att ansluta dem till specialutrustning, tömma dem och sätta samman data av det man kan få ut av dem så länge de är så att säga hela var och en.
Mm. Hur påverkar det här egentligen om jag lagrar datan som jag ska lagra datan, det vill säga krypterat? Blir det svårare för er att återställa ifall information eller datan är krypterad?
Egentligen inte. Hela vår verksamhet bygger ju på att vi har uppdragsgivaren med oss.
Mm.
Och det betyder ju att någon har krypteringsnyckeln och det är en förutsättning. Vi ägnar oss inte åt att dekryptera med hjälp av att knäcka lösenord. Det kan man räkna med att man ska aldrig säga att det är omöjligt, men det är inte så vi gör, för vi har ju uppdragsgivarens hjälp med lösenordet och det kommer vi använda då för att skapa användbar data utav det vi har tömt ut ifrån den krypterade disken.
Mm.
Så det försvårar inte eftersom vi har den hjälpen.
Nej, okej. Men vad kostar det då ungefär? Och jag vet att det är en klassisk hur långt det är ett snöre fråga, men låt oss ta exemplet där jag har vält min externa hårddisk i golvet och därför har click of death. Vad skulle det kosta att rädda informationen på den?
Det där är en jättevanlig och självklart viktig fråga, för det här är ju någonting som man oftast aldrig har varit med om tidigare. Jag kan säga att de tre absolut vanligaste frågorna vi får när någon ringer till oss och vill ha hjälp, det är: går det? Hur lång tid tar det? Och vad kostar det?
Mm.
Och det där, det hänger ju naturligtvis lite grann ihop då, för att ju mer avancerat och invecklat arbetet är, desto högre blir priset. Och också tidsramarna. Har vi gott om tid på oss, då kan också kostnaden bli lägre. Så jag brukar säga att privatpersoner som har en kraschad disk, en klassisk head crash, vi tittar naturligtvis på saken först och lämnar ett pris på det, men i de flesta fall så hamnar man i prisbandet mellan 10 och 15 000 kronor inklusive moms om man behöver rädda en traditionell hårddisk och ungefär samma spann för en SSD.
Påverkar lagringskapaciteten? Alltså om det är en halv terabytes hårddisk eller ifall det är en 24 terabytes disk?
Ja, det är inte så att priset stiger med mängden data. Det är mera skadans art. Ibland kan det vara mer avancerat och tidskrävande och tekniskt komplicerat att rädda en fil eller en enstaka databas än en hel hårddisk. Mm. Så att det finns inte någon likhet däremellan. Men sen är också tidsfaktorn avgörande. Om vi har, låt säga, ett par månader på oss och kan göra jobbet lite inemellan där vi har mindre akuta ärenden, då är det klart, då kan ju priset också gå ner. Mm. Så att prisbilden påverkas väldigt mycket av hur bråttom det är.
Ja. Men oavsett vad tror jag inte att det är någon lyssnare som känner för att slanta upp 10 eller 15 000 kronor bara för att rädda en hårddisk. Givetvis, jag är väldigt tacksam att IBAS existerar, men ta det som en extra påminnelse om varför det är så viktigt att ha backup. För även om det kanske går att rädda filerna så är det förenat med en kostnad. Och det är väl inte alltid det går? Alltså,
nej, om dina viktiga filer ligger på områden som är bortskrapade, då kan varken vi eller någon annan rädda dem. Eller om du har skrivit över områdena med ny data. Det spelar ingen roll vad du har skrivit över med eller hur många gånger du har skrivit över datat. Det är borta om du fyller upp disken eller flashen med någonting nytt.
Mm. Och då kommer vi faktiskt in på det andra ämnet, alltså när vi inte vill återskapa data utan tvärtom vill säkerställa att absolut ingen någonsin kan återskapa data som har legat på något av våra lagringsmedier. Oavsett om vi pratar om mekaniska hårddiskar, SSD-diskar, mobiltelefoner, minneskort eller USB-minnen. För att vi ska göra det så tror jag att vi först och främst måste repetera någonting som vi har pratat om många gånger tidigare i podden, men det har ju tillkommit nya lyssnare så det är värt att göra en gång till. Om jag formaterar min hårddisk, vad innebär det då?
Den bästa liknelsen är att du drar ut innehållsförteckningen ur din pärm, första sidan där det finns information om vilka sidor som finns i pärmen och vad du hittar under respektive flik. Mm. Du tar bara bort innehållsförteckningen. Och för dig som användare så ser ju disken tom ut. För den svarar, det finns ingenting här längre. Men den har absolut inte påverkat eller förstört eller verkligen tagit bort själva innehållet, själva filerna.
Så om jag formaterar en extern hårddisk, ett USB-minne, ett minneskort eller någon annan typ av lagring, så finns informationen fortfarande kvar och går att återskapa.
Den finns där tills den har blivit ersatt utan någonting nytt. Mm. Om du skulle ta ut alla sidorna i pärmen och sätta i nya tomma sidor, då är pärmen tom och du har ingenting att finna i den. Och det är samma princip både på spinnande hårddiskar och på SSD och mobiltelefoner. Du måste fylla lagringsutrymmet med någonting nytt för att det ska försvinna på riktigt. Det finns godkända raderingsprogram, certifierade, som klarar det här. Och de går också att ställa in så att man kan skriva över flera gånger. Men det har man bara tagit med som en funktion för att vissa fortfarande ställer krav på att man vill uppfylla det som sades tidigare skulle vara nödvändigt. Man såg en risk att man skulle missa dataspåren. Skivorna i diskarna var ungefär 60 cm stora. Man kunde kalibrera läs- och skrivhuvuden med en skruvmejsel i princip. Och då sa man i teorin att tänk om vi skriver lite off track, om vi skriver på sidan. Därför så kör vi flera gånger för att vara säkra på att täcka över hela bredden av dataspåret. Men det är totalt onödigt och tar bara lång tid. Se till att använda ett verktyg som är godkänt certifierat för att skriva över alla adresserbara utrymmen. Det är nyckeln till dataradering.
Två saker där då. Har du tips på ett sådant verktyg?
Ja, det som är vedertaget och som används av myndigheter, Försvarsmakten i Sverige, det är ju Blankos mjukvara.
Mm. Och den andra saken, bara för att testa dig. Ponera att jag har en hårddisk hemma som jag bara har skrivit över en gång. Mm. Jag skulle behöva ha ut information från den. Kan ni kanske återskapa någonting från den i alla fall om jag skickar in den till er?
Då ska det vara de utrymmen som din mjukvara eventuellt har missat. Mm. Eller om din, när du har gjort det här, någonting har gått fel. Så att den inte har gjort det den ska.
Mm.
Därför är det också viktigt, som i Blankos fall, att man får ut en rapport som verifierar att ja, det här gick bra, vi nådde i mål, vi har skrivit till alla adresserbara utrymmen.
Mm.
Men då innebär det egentligen att grundrekommendationen till alla är att se till att lagringen är krypterad. Tänk framförallt på det här när det gäller USB-minnen, inte minst eftersom USB-minnen är synnerligen lätta att tappa bort. Och när det gäller minneskort till kameror, vad ska vi säga där egentligen? De går ju inte ens att kryptera, för kameror kan inte skriva krypterat till minneskort. Vad gör jag med minneskorten som jag använder här när det är dags att pensionera dem?
Ja, det är klart att det gäller att vara rädd om de lagringsmedia som man har använt. Och är det inte krypterat så är det ett ännu större behov av en säker radering. Mm. Att man på något sätt antingen skriver över det med ett bra program eller att man destruerar på ett bra sätt. För det är klart att det finns ju också fysiska destruktionsmetoder. Allt från hårddiskar till minneskort kan ju malas ner med specialutrustning för shredding.
Ja. Men om vi tänker på minneskorten som jag spelar in på nu, det är inte jättekänslig data som hamnar på dem. Men kanske ändå inte någonting som jag vill ska hamna i orätta händer med tanke på feltagningar och liknande där jag gör bort mig. Är det tillräckligt om jag tar de här minneskorten och går bananas med en hammare på dem?
I praktiken, så visst, om du har krossat dem och ser att det är små bitar kvar, självklart.
Då
kommer inte någon traditionell dataräddare, inte vi heller, ge oss på och säga att det här kan vi lägga ett projekt på att återskapa.
Nej, det känns betryggande. Men för att jag överhuvudtaget ska tänka på de här sakerna så måste jag ju vara medveten om det här problemet. Både att data går att återskapa och att formatering inte räcker. Och genom åren så är jag säker på att du har varit med om att någon har till exempel sålt en dator utan att tänka på att data går att återskapa.
Ja, det finns tyvärr väldigt skrämmande exempel på myndigheters datorer som har dykt upp i tredje världen med goda ambitioner som har man skänkt och sålt. Det här har blivit betydligt mycket bättre under mina år som jag har jobbat, men tittar jag tillbaka lite i min långa historia så kan jag till exempel nämna en student som skickade in en laptop till oss och vi räddade allt som fanns på hårddisken och skickade det tillbaka till honom. Och där fanns det hemligstämplade ritningar på skyddsrum ifrån ett stort svenskt byggföretag. Och då riktades blickarna mot oss och då började vi ifrågasätta var kom den här datorn ifrån? Ja, den var ju såld begagnad. Så naturligtvis hade den från början kommit från ett stort svenskt byggföretag där det här datat fanns. Och så dök det upp igen. Så jag brukar säga att det som göms i snö, det kan komma upp i tö.
Och då måste vi alltså ha rutinerna för att på ett säkert sätt se till att inte göra datan återskapningsbar innan vi säljer eller lämnar vidare gammal utrustning. För att inte skrämmas upp för mycket. Ska jag vara orolig ifall jag vill sälja min dator begagnat eller sälja min mobiltelefon begagnat?
Orolig behöver du inte vara om du, som du säger, är medveten om det här och har åtgärdat det och vet vad du har för data på dina diskar och vad det är du tänker lämna ifrån dig. Så någon större oro tycker inte jag man behöver ha eftersom det finns verktyg och metoder för att ta bort det.
Och med mobiltelefoner, vilket kanske är det absolut vanligaste, gäller även surfplattor och Android-baserade surfplattor och iPad. När det kommer till Windows-baserade surfplattor kan det variera. Men när det gäller traditionella surfplattor och mobiltelefoner så räcker det ju numera med att köra återställningsprogrammet på mobiltelefonen eller surfplattan i och med att då raderas den nyckel som används för att lagra datan krypterat på den lokala lagringen. Men det finns ju en massa prylar som inte ens är designade med det här i åtanke. Jag tänker inte bara då på kameror, det är rent vansinne att 2025 vi fortfarande inte kan spela in krypterat på våra kameror. Tänker framförallt på de som reser till länder där det de filmar kan leda till att de får en kula i huvudet. Jag tänker också på liksom kontorsutrustning, skrivare. Skrivare har ju lagring i sig. Går det att återskapa dokument som har mellanlagrats på en skrivare?
Ja, det är samma princip där. Det gäller alla lagringsmedia. Så länge det inte har skrivits över så går det naturligtvis att ta tillbaka det. Nätverksprodukter, det finns mellanlagring. Det sker och cachas data på jättemånga platser. Och det är ju tillverkarna man ska kräva på svar kring det här.
Men vad i hela friden ska jag som liten företagare tänka på då när jag till exempel vill köpa en nätverksansluten skrivare, en nätverkskamera eller en pekskärm för att boka möten på väggen?
Ifrågasätt säkerheten ifrån de som levererar det här och be dem tala om var lagras datat i den här utrustningen som jag köper utav er. Be att få specifikationer på det så att du själv har kontroll på var det finns någonstans. För det här är en fråga som flyger. Det är som att skjuta på rörligt mål. Det kommer nya saker hela tiden, så att det måste man säkerställa utifrån det man själv införskaffar. Och kanske undvika onödiga funktioner som man inte behöver, som bara lagrar data i onödan.
Det där sista, det var några riktigt bevingade ord. Ni har hört det förr att vi rekommenderar att låta bli att till exempel dra nytta av möjligheten att koppla upp en diskmaskin mot internet. Här har vi då ett annat exempel. Om du inte behöver använda alla funktioner i en produkt, låt bli att använda alla funktioner. För det är svårt att veta hur datan hanteras, var den sparas och var den möjligtvis går att återskapa någon gång i framtiden.
Jag har hört exempel på myndigheter som stoppar epoxylim i USB-porten på laptops. Ska inte lagras någonting på USB? Fysiskt stopp.
Ja, det går att göra med grupppolicy också. Fördelen med att rulla ut en grupppolicy som förhindrar att man lagrar saker på USB-minnen, det är att grupppolicyn går att häva. Epoxyn, den är lite klurigare att häva. Men med det sagt tackar jag så jättemycket för att du tog dig tid att medverka här i Bli säker-podden. Om det skulle vara så att ni har några frågor till Åke, så är jag övertygad om att du också kan tänka dig att svara på dem.
Absolut, det går jättelätt att hitta mig på LinkedIn eller på företaget IBAS.
Ja, och där fick du då med det som jag egentligen tänkte avrunda med. Och länkar till både LinkedIn och till IBAS hittar ni självfallet i show notes till veckans avsnitt. Och där hittar ni också möjligheten att prenumerera på podden, vilket jag skulle rekommendera er att göra, för då får ni redan nästa vecka ett nytt avsnitt av podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack så jättemycket.